Då är ni hjärtligt välkomna till en föreläsning om min artikel Bortom vägs ände, eller Klarsyntheten som förblindade, som publicerades i september 2012 i Svensk exegetisk årsbok, årgång 77, som ni också finner länkad här på den här sidan. Och tanken med den här föreläsningen, det är att någon som är intresserad av att läsa den här artikeln ska få lite lättare att komma in i den, så att den kan bli lite mer tillgänglig även om man inte är specialist på antik gnosticism, utan snarare en relativt ambitiös och intresserad humanvetare. Det finns några olika begrepp som vi måste ta upp för att man ska liksom få en nyckel in i den här artikeln. Och det är vad man har trott sig veta att gnosticism är. En mer traditionell syn som man förvisso fortfarande kan finna i flera böcker, om vi tar till exempel handböcker i kyrkohistoria som släpar efter forskningsläget en smula. Och vi ska också diskutera lite grann om hur religionsvetare har sett på fenomenet myt. För det har en speciell betydelse inom religionsvetenskapen. Och vi ska också bekanta oss lite grann med sanningens evangelium. Vad kan det vara för text? Historien bakom fyndet av den, eventuellt författarskap och datering av den, och i vilken form den är bevarad. Det är några grundkomponenter som krävs för att man ska kunna få lite mer utbyte av den här artikeln. Och sen kommer jag hastigt beröra huvudpunkterna i min artikel och vad jag tycker mig har kommit fram till. Såväl när det gäller det konkreta innehållet i texten som hur texten då berör forskningsdiskurserna angående mytteori och hur man ska ställa sig till ett fenomen som antik gnosticism. Så, där är vad som komma skall. Termen gnosticism är tvärt emot vad man skulle kunna tänka sig inte någon antik term. Den myntades av Henry Moore som under 1660-talet, 1667 om jag minns rätt, som använde den som en kritik mot intellektualiserande katoliker. Dessa ansågs enligt Moore alltså inte vara sådana som höll sig till sola scriptura, utan kanske förföll till att lägga till saker och ge sig in på allt för filosoferande tolkningar av traditionen. En liknande sak som man skulle kunna tänka sig att Moore har hämtats från antikens kyrkofäder, de som så småningom har fått representera den framväxande katolska och också kyrkan, eller kyrkorna snarare. För där har man då haft en kritik mot så kallade gnostiker, för det är en antik term, gnostikoi, som inte har följt läran enligt den apostoliska successionen enligt kyrkofäderna i fråga, som alltså har lagt till, förvrängt den sanna, genuina läran. Och de här gnostikerna har då ansetts av kyrkofäderna egentligen nästan vara liktydiga med kättare. Det är en term som används på ett väldigt löst sätt och man klumpar ofta ihop många olika trosuppfattningar när man talar om gnostiker. Nutida forskare har med fog gjort gällande att man snarare börjar använda termen gnostiker som en samlingsbeteckning för de man inte tycker om. Och genom detta konstruera ett mera tydligt vi på ena sidan och de på den andra. Det här börjar vi se framför allt under slutet på 100-talet och ännu mer under 200-talet. Där vi börjar kunna skönja att vissa grenar inom den rätt spretiga kristendomen börjar försöka enas kring en lära och en mer centraliserad organisation som inte alls fanns under de första 1,5 århundradena. Men termen gnosticism har inte enbart använts för att beteckna kristna irrläror. Utan den har ofta använts för avvikande, eller så mer ska vi säga, mystikt inriktade och intellektualiserande elitistiska grupper inom olika religioner. Och varför nu detta? Jo, termen gnostikoi, de vetande, hoi gnostikoi på grekiska, de vetande, syftar på att man då menar att de här skulle ha tycks ha en inre insikt. En insikt som enbart de andliga kan ha. Och en sån här intellektualiserad, lite djupare religion som kanske ser bakom bokstaven i texten och ser till en djupare mening som är få förunnad att inse. Det fenomenet finns ju i många religioner. Så tidigare, under början på 1900-talet till exempel, så användes termen gnosticism väldigt brett. Den kunde stå för intellektuella strömningar inom hinduism eller buddhism. Den kunde ibland länkas till vissa muslimska sufiska riktningar exempelvis, och varför inte till senare judisk mystik. Det här tyckte man under 1950-talet började bli ett stort problem. Definitionen blev så pass vag att man gärna ville rätta upp det hela en smula. Och antagligen så tyckte man sig också under 50-talet nu ha bättre grund för att göra detta genom att man 1945 via ett stort textfynd i Egypten, det så kallade Nag Hammadi-fyndet, hade fått tillgång till väsentligt fler texter som man antog tillhörde så kallade gnostiker. Därför så anordnades 1966 en konferens i Messina i Italien, där man samlade ihop forskareliten för att skapa lite ordning och reda. Och en lärdomshistorisk parentes är på sin plats här. Här samlades gräddan av världens religionshistoriker, och för att debattera detta, åtminstone de som hade någorlunda koppling till ämnet i fråga här förstås. Och inte mindre än 4 forskare från Uppsala var inbjudna. Vi har Torgny Säve Söderberg, Helmer Ringgren, Erik Segerberg, Geo Widengren. De 4 tror jag var med där. Så hade vi andra framstående forskare, Bertil Gärtner, som tidigt skrev en väldigt bra bok om Thomas evangeliet exempelvis. Sverige hade på grund av sin mycket omsorgsfulla av sin tradition av omsorgsfull filologisk utbildning en absolut tätplats i den internationella forskningen gällande antikens religioner, och här var inte gnosticism något undantag. Vid Messina kom man överens om att dela in begreppet i 2 kategorier egentligen. Man delade upp det här gnosticism-begreppet i 2. Gnosis, som får stå för de här elitistiska mystika, ofta mystika teorierna som kan återfinnas i många religioner, inklusive zoroastrism, manikeism, hinduism och så vidare. Det som jag tidigare beskrev ofta kunde benämnas som gnosticism under tidigt 1900-tal. De la man åt sidan och kallade det för gnosis. Gnosticism får enligt Messina-dokumentet istället knytas till de kristna skolor som framförallt under det andra århundradet växte fram. Och de kännetecknas av att man har två gudar. En andlig gud som har skapat den andliga världen och en lägre gud som har skapat kosmos, den materiella världen. Den världen som enligt antikens världsbild ansågs ligga under fixstjärnorna. Och sen har vi alltså de olika himlakropparna som man kunde se vid den tiden. Jorden, månen, solen, Merkurius, Venus, Saturnus och Jupiter. Och Mars också förstås. De är väldigt viktiga i den här gnostiska, de här gnostiska riktningarna för övrigt. Och även viktiga här är zodiakens 12 tecken. De himlakroppar som man kunde se under fixstjärnorna. De ansågs vara hantlangare till den skapande guden. Och i den här materiella världen, kosmos, kunde det finnas varelser, framförallt människor, som ändå hade en släktskap med den andliga världen, det universum som fanns bortom fixstjärnorna, som var av helt andlig natur. I dessa människor fanns det en andlig gnista som gjorde att man kände sig fjättrad i denna värld. Man var egentligen av en annan natur. Man behövde frigöra sig från dessa kosmiska makters tyranniska band. Istället för att sprattla som marionetter i en lagiskhetens tyranni, så skulle den andliga personen förstå vilket ursprung man hade. Alltså från den andra, att man kom från den andliga världen, att man temporärt var fången i en materiell lägre värld, underställd en lägre gud, och att man genom insikt kunde frigöra sig och så småningom slippa finnas i den här världen och återvända till den andliga sfären. Denna insikt om varifrån man har kommit, var man är och hur situationen, hur läget egentligen är just nu och hur man då skulle frigöra sig, det är det som är insikten, gnosis, enligt de här hundratals tankarna. Och på det här viset så har vi alltså avgränsat termen gnosticism från att vara ett fenomen som griper över religionsgränser till att bli en intern kristen angelägenhet. Och det här kommer vara intressant ur ett teoretiskt perspektiv senare. Jag har skrivit även en del annat i ämnet om hur den här definitionen kan ha en del gott med sig, men det kan också göra att man missar en del saker när det gäller att studera fenomen över religionsgränserna. Man har även talat om protognosticism i Messina, alltså tankegångar som skulle ha funnits före det andra århundradet, som så småningom skulle kunna leda till de här gnostiska lärarna under det andra århundradet. De är relativt sparsamt dokumenterade, måste man väl säga egentligen. Det finns de som hävdar att det aldrig funnits något sådant. Även om det vid Messina-konferensen 1966 började bli mera vanligt att man tog upp tankar från slutet på 1800-talet, där Exempelvis en forskare som heter Friedländer 1898 hävdar att gnosticism snarare kommer från judisk vishetsspekulation. Och det här blev ett spår som blev mycket starkt under 50-, 60- och 70-talen framför allt och har börjat att ifrågasättas under 90- och 00-talet. Då man mer talar om att det här enbart är ett internt kristet fenomen. Okej, vi har alltså en andlig värld med det som ofta kallas för alltets fader. Det finns i den världen flera så kallade evighetsvarelser, eller som man också talar om på grekiska, aionion. Och det översätts ibland bara genom eoner i svenska översättningar och även i engelska eons. Jag brukar översätta det med evighetsvarelser för att översätta aionion med eon egentligen knappast en översättning, bara att försvenska en oöversatt term. Vilket inte borde göra läsaren mycket klokare om man inte... Den som klarar sig med en sån översättning är den som inte hade behövt den, helt enkelt. Den andliga världen befolkas alltså av eoner. Så småningom så frigör sig en av de yngsta eonerna, den som finns längst ner. Det vi kan säga att det är som en strut, en spiralformad värld, den andliga världen, där fadern finns som en punkt i mitt innerst. Och sen börjar den reflektera och skapar par av evighetsvarelser. Så vi har till exempel en dualitet strax under fadern och de skapar i sin tur, så vi får en kvartett och sen får vi en oktett och så vidare. Så småningom så kommer vi ner till visheten, Sofia på grekiska. Denna vishet är förväntas att fortsätta skapa tillsammans med sin partner. Man delar upp den andliga världen i par om manligt och kvinnligt. Men visheten vill skapa på egen hand av kärlek till fadern och förgår sig. Inte av illvilja eller egentligen upproriskhet utan av entusiasm snarare i de här källorna. Och skapar då en egen avkomma. Hon skådar ner på den och ser att detta är ett missfoster. En ofullgången varelse, eftersom den här balansen och harmonin som förutsätts komma till om man kombinerar manligt och kvinnligt nu saknas. Det är denne som kallas för Samael, Yaldabaoth, Saklas, har många olika namn. Man brukar ha en teknisk term för dessa inom gnosisforskningen, eller gnosticismforskningen, nämligen demiurgen. Hantverkaren, den som gör allting synligt, som egentligen är en term för en skapargud från Platons Timaios. Visheten kastar ner sin avkomma nedanför den andliga världen och ett förhänge hängs upp. Det blir en gräns mellan andligt och det som nu uppstår materiellt. Det som är av själslig eller världslig eller materiell karaktär. Vi har alltså tre sorters essenser. Ande, själ och materia nu. Den här skaparguden börjar skapa på egen hand, skaffar sig ett stort antal underhuggare, kallas också för Shebaot, som ju är det hebreiska namnet för härskarornas gud. Så vi ser att det här blir en slags karikatyr av den gammaltestamentliga guden. Och det är här som konfliktpunkten mellan gnostiker och icke-gnostiska kristna går under det andra århundradet. Hur kan dessa gnostiker, frågar sig de som tycker att skaparguden också är den högste guden, hur kan de mena att det här är en fallen gud som har kommit till genom ett misstag? Det här kan ses som en lösning på på tolkningsproblem i Gamla testamentet när man försöker förstå varför Gud verkar så förvirrad. Varför vet han inte var Adam befinner sig? Varför ångrar sig Gud? Först låter Gud översvämma världen genom syndafloden och sen lovar han att inte göra om det. Det här är en bild av en Gud som får svårt att stå sig för de intellektuella, judiska och kristna läsarna under de första århundradena. Och därför så skulle man kunna se de här gnostiska tolkningarna som en variant av judisk skrifttolkning. Man säger helt enkelt, aha, det här är en lägre Gud. Det finns egentligen en högre och det är den som vi ska bekänna oss till. Andra sätt att försöka lösa de här problemen med den ganska antropomorfa och knepiga gudsbilden i Gamla testamentet var ju att allegorisera, att se att vi måste gå bortom den här hård, råbarkade ytan för att istället komma till en inre kärna. Den strategin användes till exempel av den judiska religionsfilosofen Filon vid vår tideräkningsbörjan och exempelvis av de alexandrinska teologerna Alexander och Clemens av Alexandria och Origenes från samma ställe. Gnostikerna ansåg sig då vara av andlig natur. Och man har då tänkt sig att de skulle vara helt ointresserade exempelvis av etik. Det här blir ett väldigt väsentligt tema i min artikel. De skulle antingen vara libertiner, det vill säga att de snarare borde göra uppror mot världens konventioner och visa att de var av helt annat slag och kanske till och med bryta ner sin kropp i olika utsvävningar. Eller ta den andra ytterlighetspositionen, nämligen att genom en asketisk livsföring hindra det materiella, det låga, det lustfyllda att fördunkla det andliga skådandet. De skulle alltså bara ha att välja mellan asketism och libertinism. Gnostikerna har också ansetts vara världshatare och allmänt asociala typer. Och egentligen så är det de här bitarna, inte själva tanken om att det fanns grupper som hade en högre och en lägre gud och att man ville frigöra sig genom en insikt om sakernas tillstånd och så. Det är inte så mycket det som har kritiserats i nyare forskning, utan snarare de här till hur man egentligen har kopplat dessa grupper till ett ganska omoraliskt och asocialt beteende. Det här har uppmärksammats mer och mer. Om vi tittar på Hans Jonas bok The Gnostic Religions från 1958, som egentligen är en utvidgning av hans banbrytande verk Gnosis und Spätantiker Geist från 1934, så anses gnostisk etik vara baserad på libertinism. Upproret, revolten, snarast antisemitism och libertinism skulle enligt Jonas vara kärnan i gnosticismen. Under 70-talet så börjar man, när man tittar närmare på Nag Hammadi-texterna som man ju nu hade hunnit studera en del, de fanns 1945, florerade på svarta börsen en del, men började nu vara ihopsamlade och möjliga att forska på, så ser man att det finns inget libertinistiskt i dessa texter. Snarare har man en asketisk grundhållning och forskarna under 70-talet började säga att snarast så är det alltså asketism som kommer att vara den grundläggande strategin bland gnostikerna. Men fortfarande så skulle de i sig vara ointresserade av etik. De skulle inte tycka att det var viktigt, för de skulle vara räddade genom sin andliga natur. Och då behöver man inte bry sig om något så futtigt som god moral. Den här utgångspunkten, att den andliga naturen då ledde till ointresse för moral började ifrågasättas, ja, även under 70-talet, men framförallt under 80-talet. Vi har till exempel forskare som Elaine Pagels som hävdade att gnostikerna var inte ointresserade av etiken i sig, utan ointresserade av att få den sig pådyvlad genom olika påbud. Och det är en linje som fortsätter och representeras framför allt sen av Michael Williams, som i sin bok från 1996, Rethinking Gnosticism, starkt kritiserar den karikerade bild av gnostiker som han menar har varit den dominerande i forskningen. Han menar att termen gnosticism är så pass kontaminerad och förknippad med heresi att man istället bör byta ut den mot en annan term, nämligen biblical demiurgical traditions. Biblisk demiurgisk tradition, eller traditioner, bibliska demiurgiska traditioner. Han har fortfarande alltså kvar indelningen mellan en undre gud, en demiurg, och en övre gud och sådär. Men noterar då genom en mycket intressant genomgång av materialet att vi inte har belägg för, inte något faktiskt belägg för libertinism i de texter som vi har bevarade. Och inte heller att man tar starkt avstånd ifrån världen. Snarare kanske gnostiker enligt Williams hade en lägre spänningsgrad mellan sig och det omgivande samhället. Emellertid konstaterar Williams att det ändå finns något i de gnostiska myterna som skulle kunna betecknas som antikosmiskt. Den kosmiska världen där demiurgen råder är ändå beskriven som någonting lägre, i negativa termer, menar Williams. Men han menar också då att gnostisk etik inte på något sätt är präglad av dessa antikosmiska myter. Och nu kommer vi över till den andra huvudingrediensen i genomgången här, nämligen då vad menar vi med myter och hur har forskarna sett på gnostiska myter. Vi har redan gjort ett referat av en del av mytbildningen, till exempel om vishetens fall, om demiurgens skapande. Så småningom så ska alla de andliga i världen, i kosmos, återbördas till den andliga sfären och därmed så förintas också den kosmiska sfären. Det är slutet på den gnostiska myten, skulle man kunna säga. Forskare har egentligen sen Williams bok värjt sig emot att bli förknippade med den traditionella synen där man då har karikerat gnostikerna och sagt dem vara omoraliska. Man har tvärtom, även om man har tyckt sig kunna använda termen gnosticism, hävdat att de som tänker sig att man har en andlig, en gudomlig gnista inom sig snarare skulle vara mer intresserade av etik. Det andliga ursprunget har då istället för att leda till ointresse för moral och kanske ett amoraliskt eller omoraliskt levande, istället skulle det leda till ett större intresse för moral. En slags mognare moral, ungefär som Pagels påpekar, som jag refererar till senare, men även som den franske forskaren, ska vi se, Jean-Pierre Mahé hävdade under slutet på 90-talet. Även de som har tänkt sig att gnostikerna faktiskt kunde utgöra en distinkt egen religion, inte bara vara grupperingar inom judendom eller kristendom, hävdar att gnostikerna var mycket intresserade av moral. Och här ser vi till exempel Birger Albert Pearson, svensk ättling från Berkeley för övrigt, som menar att vi bland gnostikerna snarare kan se ganska sofistikerad filosofisk terminologi och retorik som på intet sätt leder oss till att tänka oss att de skulle vara ointresserade av moral. Då är frågan den. Har myten ingen koppling till beteendet? Vi började med att ha en väldigt bestämd uppfattning att myten om att det finns de som är av en helt annan natur än den världsliga då skulle ha två alternativ när det gäller moral, libertinism eller asketism. En väldigt tät koppling mellan myt och etik var det som vi började diskussionen med. Istället så har vi kommit till det läget att vi har blivit av med en hel del av karikatyrerna av vad vi skulle vänta oss av gnostiker. Men kanske har den klarsyntheten då lett till en förblindelse. Nämligen att vi inte ser överhuvudtaget någon användning för de gnostiska myterna. Och det är här som titeln på mitt papper kommer in, bortom vägs ände eller klarsyntheten som förblindade kommer in. Det är här den här diskussionen börjar. Ofta så har man tänkt sig att myter, åtminstone ibland, har en väldigt direkt konsekvens för människors handlande. Och här skulle man kunna, men här ska man då skilja förmodligen mellan en del skapelsemyter som kan vara dåtidens sätt att försöka beskriva hur världen har kommit till kort och gott, ungefär dåtidens naturvetenskap. Låt må hända felaktig, men så att säga inte så väldigt normerande. Ungefär som att vi själva inte skulle säga, aha, jag tror att Big Bang-teorin är okej och jag tror på mörk materia, därför så ska jag ha den här moralen. Nej, vi knyter inte våra skapelseberättelser av idag till etiken på samma sätt. Däremot så finns det myter som är av mera social karaktär, skulle jag hävda. Vi har till exempel indiska skapelsemyter där man delar in skapelsen i olika delar på världskroppen. Världen skapas av en stor jätte, Purusha, som är som en stor människa. Huvudet knyts till brahmanerna som ska vara den ledande kasten. Sen har vi armarna som knyts till kshatrias, krigarkasten. Längre ner har vi Vaishyas, hantverkare och köpmän. Och längst ner har vi Shudras, de kastlösa, som knyts till Purushas fötter. Att detta inte skulle knytas, den här myten skulle finnas helt frikopplad ifrån synen på hur samhället bör vara och kastsystemets vidmakthållande verkar väldigt osannolikt. Vi har många sådana exempel där jag skulle med bestämdhet hävda att myten används för att legitimera ett samhällsskick och sakernas ordning. Och vi bör då fundera på om sådana funktioner alltså inte finns inom gnosticismen. Och jag har då försökt att i min artikel se om kanske man har missuppfattat de här antikosmiska myterna. Kanske är de egentligen inte sådana att de bör leda till ett avståndstagande från världen, utan att de leder till att världen skulle bli irrelevant. Och det är därför jag har termen akosmisk som arbetsredskap. Jag menar att i den här texten i sanningens evangelium så möter vi en förkunnare. Och här kommer jag in då på lite grann vad sanningens evangelium skulle vara för text. Man har ofta ansett, och jag är av den uppfattningen, att den kom till i Rom under 140-talet. De flesta knyter den till en gren av gnosticism som kallas för valentinianism, som knyts till Valentinus av Alexandria, som var biskopskandidat i Rom år 138. Och jag menar att det är faktiskt det Valentinus som ligger bakom den här texten. Exakt vilken motivering jag har för detta går jag inte in på här. Det har jag skrivit en del av i min avhandling, och jag kommer läsa in en föreläsning även om detta när jag lägger upp min avhandling på samma ställe som ni här har hittat den här föreläsningen och länken till min artikel. Utan jag utgår ifrån att vi har en valentiniansk text, men det här är inte nödvändigt för min analys egentligen. Jag utgår också ifrån att det här är en predikan, och det finns det stor enighet om bland forskarna. Och jag menar också att den här predikan snarare riktar sig till församlingen där de flesta har kunskap om en sån här gnostisk myt som jag har beskrivit tidigare. Den agnostiska myten skulle ha börjat löpa amok, menar jag. Man koncentrerar sig så mycket på den här fallne skaparguden att man istället glömmer sitt andliga ursprung. Ungefär som andra sorters kristna skulle koncentrera sig så pass mycket på djävulen att de glömmer Gud. Det är det här som gör att man fokuserar så mycket på hur man bör bete sig. Glädjen är det viktiga, och villfarelsen, som jag menar då är en beteckning för en slags symbolisk demiurgestalt, ska man egentligen inte bry sig om, för den finns egentligen inte. Vi har en slags psykologiserad, eller om man så vill, demytologiserad bild av demiurgen, där man utgår ifrån den här ganska bokstavliga berättelsen om en gud som förföljer de som är andliga och sådär, springer omkring i trädgården och försöker se till att de inte får äta av kunskapens träd och så vidare. För kunskapens träd knyts just till den frälsande kunskapen, gnosis, inom många av de här traditionerna. Istället så förklarar man att den här villfarelsen har fått makt genom att man på grund av Guds storhet inte har sett Gud. Gud är så stor att det inte går att omfatta den med tanke. Därför så har man tänkt sig att man har kommit bort ifrån Gud. En oro har spritt sig, och den här oro och skräcken, det är den som gör att villfarelsen har fått makt. Jag ville gå ännu ett steg längre. Det är faktiskt det som är fundamentet för villfarelsen. När man når insikt om att villfarelsen, den är skräckenjagande Gud med dess lagar och regler som man måste följa för att inte bli dömd till evig förtappelse, när man inser att denna Gud inte existerar, då upphör också villfarelsen att existera för respektive gnostiker. På det här sättet så menar jag att man då har en etik som starkt kritiserar vederhjälpningsprinciper i judiska och kristna traditioner. Öga för öga, tand för tand ska man inte hålla sig till. Det finns inga straff. Man har en liknande teologi som vi möter till exempel i första Johannesbrevet 4:16, där man talar om att Gud är kärlek, och hos Gud finns ingen rädsla, för rädsla hör samman med straff. Och straff finns inte i kärleken. En liknande tanke tror jag finns i den här texten. Istället då så talar man om att den här myten, som man då förklarar på ett psykologiskt plan snarare än på ett bokstavligt plan i sanningens evangelium, visar på att vi ska inte göra uppror mot världen genom att bara göra tvärtom. Då skulle vi vara som trotsiga barn som är så fast i vårt föräldrauppror att vi hela tiden relaterar till föräldrarna i alla fall. Då skulle man fortsätta att vara fången genom att man hela tiden relaterar till det som egentligen inte ens existerar. Istället så, och man bör inte gå till ytterligheten heller, att gå till askesen, för att då har man också relaterat till villfarelsen. Någonting som inte finns. Istället så bör man genom sin insikt, genom den insikt som vi får lära känna genom myten, att man kan nå om man är en alltets barn eller fader, alltets faders barn, att man då har insikt om vad som är gott och ont. Man kommer då agera genom att man är en gnostiker och genom att man då har kunskap om faderns vilja. Att på ett mer direkt sätt, genom sin synkning med gudomen, kommer man att agera utifrån vad som är korrekt. Man är på sitt och sätt, på sätt och vis själv lagen. Kanske en manifestation av det som vi läser om i Jeremia i Gamla testamentet, Jeremias bok 31:31, och där man talar om lagen ska vara i människornas hjärtan, inte på stentavlor. Man har så att säga internaliserat den gudomliga visheten. Istället för att följa påbud som läggs på utifrån, som skapar skräck för att göra fel, ska man ha en internaliserad kontakt med Gud och därmed kunna skapa gott. Och det är av frukten som man kan se om det har lett till någonting gott eller inte. På det här sättet menar jag att myten används i en etisk diskussion i sanningens evangelium. Först så använder man myten för att visa på att den här världen är karakteriserad av villfarelsen, en gammaltestamentlig gud som är avundsam, grym, hemgirig och hotfull. Genom att inse att denna gud inte existerar kan man säga att världen är irrelevant, och istället ska man bygga sin etik på en slags intuitiv sanning som man får genom skådandet som gnostiker. Och på det här sättet så menar jag att användningen av myten är det som motiverar den gnostiska etiken enligt sanningens evangelium, tvärt långt ifrån att vara ointressant för gnostisk etik, så leder den här myten till en etik där man inte kan se att gnostiker måste göra uppror mot världen, inte heller att de ska blanda sig i världen väldigt mycket, utan det blir istället en pragmatisk etik. Därför kan Williams inte se att gnostikerna skiljer sig från andra judiska eller kristna eller icke-judiska kristna grupper, för att deras handlande inte följer de här stereotyperna för eller emot. Istället så får man en pragmatisk moral som tar ställning till saker från fall till fall. Och jag menar då att myten, tvärs emot vad Williams och andra forskare efter honom har menat, inte är betydelselös. Tvärtom så är det motiveringen till etiken. Det är inte i handlingen som vi ser vilken myt som ligger, som man har som grund, utan det är motiveringen till handlingen. Ofta så kan de här gnostiska valentinianska gnostikerna handla i stort sett som andra som följer 10 Guds bud. Du ska inte stjäla, till exempel, och vad du vill att andra ska göra mot dig ska du också göra mot dem. Men de har en annan motivering. De gör det inte för att så har Gud befallt, utan för det är den kunskap som de får genom faderns sinne, som de själva är en del av. Och det här är det som leder till den gnostiska akosmiska etiken i sanningens evangelium. Jag menar då att den här debatten i sanningens evangelium riktar sig såväl mot andra gnostiska grupper som man menar har en väl bokstavlig tolkning av de gnostiska myterna, som mot icke-gnostiska kristna som också fokuserar så pass mycket på lagen och med den bestraffande dimensionen av lagen, så att man tappar kontakten med Gud. På det här sättet så vill jag också visa på hur vi inte kan dela in den här tidens kristendomsriktningar i gnostiker å ena sidan och preortodoxa på andra sidan. Gränserna är mera flytande än så. Ibland så har någon som är av gnostiserande kristen riktning mycket gemensamt med någon som har en icke-gnostiserande, och ibland så går likheterna och skillnaderna enligt andra gränsdragningar. Ja, jag hoppas att det här kan ha varit en liten inblick i forskningsläget och det forskningsläge som jag då har försökt att relatera till genom att utgå ifrån en text, arbeta relativt traditionellt filologiskt, också med en del textlingvistiska redskap som jag inte har gått in närmare på här. Och genom detta försöka komma fram till en annan läsning av texten och också knyta det till de två diskussionerna om gnosticismens berättigande som kategori och hur den kan förstås mytteoretiskt. Och nu har mina ungefär 45 minuter gått precis nu. Tack!